بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا سكم في قوينام تريستك كابيتل från den här boken Al-Fiqh Al-Muyassar som går igenom islamiska bestämmelser. Vi kommer dels prata om det som kallas för Al-Ghasb som i reklamen är översatt lite klumpigt som plundring. Och jag kommer förklara lite bättre vad det betyder och det plundring kanske inte är riktigt det rätta ordet. Så vi säger Al-Ghasb så förklarar jag det sen. Sen kommer vi gå igenom Sulh som är överenskommelser. Och vi kommer gå igenom Al-Musabaqa som är tävlingar och dess bestämmelser i islam. Gällande Al-Ghasb så har de lärda definierat det med att säga Al-Istila al-Haqq al-Ghayr zulman wa du'anan bi-ghayri haqq. Att ta över någon annans rättighet eller ta över någonting från någon annan med förtryck och överträdelse utan att man har rätt till det. Så det är alltså att man tar över någonting annat från en annan person. Och man gör det med förtryck och överträdelse och man har inte rätt att ta över den här saken. Det skiljer sig från det som kallas för i islam för sariqa, vilket är att man stjäl. För sariqa och att stjäla i islam, det räknas som det som man gör i doldhet. Till exempel en person, han är en ficktjuv, han tar någonting från någon annans ficka eller tar, går hem till någon och snor någonting och så vidare. Eller rasp, det är mer att man tar över någonting. Till exempel jag kommer in, jag har en väpnat gäng, så tar jag över någon annans hus och säger, det här huset är nu mitt. Det är inte samma sak som att sno huset. Du har inte stulit huset. Utan man har tagit över huset. Man har tagit över någons mark. Till exempel. Man tar över en hel by eller någonting sånt. Eller man tar över någonting som en annan person äger på något sätt. Det här är självklart någonting som är förbjudet i islam. Och alla de lärda är överens om det. Allah azza wa jalla har sagt. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Förtär inte varandras pengar på ett felaktigt sätt, på ett falskt sätt. Och den här versen finns i surat al-Baqara, vers 188. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt La yahillu mal imri muslim illa bi tayyib nafsi. Det är inte tillåtet att ta en annan muslims pengar förutom att han vill det. Förutom att han tillåter att man gör det. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har varnat med väldigt stark varning i en hadith från att ta över någon annans markbit på ett felaktigt sätt genom att säga men iqtata'a shibran min al-ard zulman quwqahu yawm al-qiyamah min sab'i aradin. Att den som tar en handslängd utav mark på ett förtryckande sätt kommer att läggas ovanpå honom eller kommer läggas på honom 7 stycken jordklot på domedagen. Så man tar bara någonting väldigt lite som ungefär lika mycket som en hand. Och belöningen är, eller straffet rättare sagt är att man kommer få 7 jordklot på sig på domedagen. Så det är någonting väldigt allvarligt. Och den som har tagit någonting från sin broder på att ta ut över någonting på ett så här falskt sätt ska vända sig till Allah azza wa jalla och be om förlåtelse. Och han ska vända sig till sin broder och ge tillbaka den här saken han har gjort. Och han ska be honom om förlåtelse för det han har gjort. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man kanat lahu madhlama li akhihi min 'irdihi aw shay falyatahallahu منه اليوم قبل لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه." Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att den som har förtryckt sin broder, vare sig det att han har attackerat hans heder, baktalat honom eller liknande, eller har tagit någonting ifrån honom, ska göra sig fri från det idag. Innan den dagen kommer då det varken finns silverpengar eller guldpengar. Man kommer inte ha några pengar som man kan be honom om förlåtelse att ta de här pengarna eller ge tillbaka den här saken. Om man då på domedagen har gjort det här mot en person och man har goda handlingar, så kommer de här goda handlingarna att tas ifrån honom i enlighet med hur mycket man har förtryckt honom. Så till exempel om man har förtryckt honom genom att ta någonting som är värt 100 kronor, så kommer det tas från hans goda handlingar i enlighet med hur mycket man har tagit. Men om man har förtryckt en person genom att ta över hans hus till exempel, eller någonting väldigt stort, så kommer det tas väldigt, väldigt mycket utav hans goda handlingar. Men om man inte har några goda handlingar, så kommer den personen som har förtryckts dåliga handlingar att läggas på den personen som förtryckte honom. Så till exempel, vi säger att jag skulle bli förtryckt av en person. Han kommer och tar över min lägenhet. Han är beväpnad och så han säger, den här lägenheten ska jag ha. Vem är du? Vem tror att du är? Så bor han i min lägenhet. Han tar över min bil eller liknande. Om det skulle vara så att han är så ond, så han har inte några goda handlingar överhuvudtaget, så på domedagen så kommer han få ta del av mina dåliga synder. Och jag kommer inte hållas till ansvar för de här dåliga synderna, utan han hålls till ansvar för de dåliga synderna istället. Så att förtrycka människor är någonting väldigt, väldigt allvarligt i islam. Och någonting som är väldigt farligt. Det finns en rad olika bestämmelser som är kopplade till det här. Att ta över någonting från någon annan. Eller roffa åt sig någonting. Som är då eller rasp. Bland dem är att om man har tagit någonting från en person, så måste man ge tillbaka det direkt. Om man har tagit över någonting, även om det är någonting litet, så ska man ge tillbaka det på direkten. Man får inte säga att jag ger dig det om en vecka, utan på direkten så måste man ge tillbaka det. Om den saken har gått sönder, så måste man ge honom någonting nytt. Så om man tar över någon persons bil till exempel, åker iväg med den, så går den sönder. Vad är det man måste göra? Man måste ge honom en ny bil. En annan sak är att den personen som har tagit någonting från någon annan måste ge tillbaka den här saken som han har tagit med de sakerna som tillkommer det. Till exempel, en person som är beväpnad kommer till en bonde. Under en krigssituation eller liknande, så tar han alla hans 100 får. Det går 2-3 år och bonden är jätteförtvivlad och ledsen. Kriget går över. Bonden går till en krigsdomstol och säger, det här är väpnade gruppen, den här väpnade personen, han tog mina 100 får. Jag vill ha tillbaka mina 100 får. Vad händer? Han går och hittar att det finns nu 120 får. Att vissa av de här fåren har fött, har fått barn. Då har inte den här personen som har snott det, han har inte rätt att ta, han säger, men jag tog bara 100 från dig. Nej, han måste ge tillbaka 100 plus de 20. För allting som har kommit ifrån dem måste man också ge tillbaka. En annan sak som är kopplad till det, om man har tagit över och roffat åt sig någonting felaktigt, och man till exempel skulle bygga någonting på den här platsen, eller man skulle plantera någonting. Till exempel under en krigssituation eller det är stökigt på något sätt, så tar jag över någon annan persons mark, eller någon person tar över någon persons mark. När han tar över den här marken, det går 1-2 år, vad gör han? Han börjar bygga byggnader där, han planterar, han hanterar marken som om det vore hans egen. Kriget är slut eller problemen är slut. Så kommer den rättfärdiga ägaren, eller den som har ägt det egentligen, han säger, det här är min mark, vad har du gjort? Du har ju på börjat bygga byggnader på det och du har på börjat plantera saker. Jag vet inte alls att det ska vara det, jag vill ha tillbaka min mark. Då har han rätt att riva hans byggnader och förstöra de odlingarna som han har gjort. Eftersom han har hanterat den andra personens mark på ett sätt som inte han ville. En annan sak som är kopplad till det här är att om den saken som man har roffat åt sig har förändrats eller blivit mindre eller blivit billigare, så måste man ersätta den som har tagit det ifrån. Till exempel, jag roffar åt mig en annan persons mobiltelefon, säger vi. Eller man tar över någonting. Under den här tiden när jag sen ska få tillbaka den, så har den blivit lite trasig. Eller dens pris är inte längre lika mycket värt. Eller den har blivit, eller på något sätt det har blivit sämre. Då måste man, utöver att man ska ge tillbaka den saken, även ersätta den bristen som man har gjort. En annan sak som är kopplad till det här med rasp är att det behöver inte bara vara att man gör det med vapen, till exempel, att man tar över det. Det kan också ske att man lurar till sig de här sakerna genom tjafs eller genom att man svär falska eder. Till exempel att man säger, man kommer till en person och säger, den här markbiten, det är jag som äger den. Framför domaren, till exempel. Säger, nej, vadå, det här är min markbit, det är jag som har köpt den. Säger, wallahi, 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 det är jag som äger den, och så vidare. Vad gör domaren? Domaren dömer och säger, halas, du får den här grejen. Du har sagt, wallahi, jag tror på dig. Det är ju inte hans markbit egentligen. Han har ju bara svurit till sig någon falska eder. Men det här är ett annat sätt att på ett förtryckande sätt ta åt sig någonting som man inte har rätt att ta. En annan bestämmelse som är kopplad till det här med rasp är att alla de saker som den personen som har roffat åt sig den här grejen har gjort med det är okorrekta. Förutom om den som egentligen ägde det ska ha tillåtit det. Så till exempel, man har roffat åt sig en bil. Så säljer man den här bilen. Den här försäljningen är falskt förklarad. Man har inte rätt till pengarna man får ut av det. Och ingenting som är kopplat till det är korrekt. Eller personen säger, chalas, jag snor det här och jag ger bort det i present. Det är inte heller tillåtet då. Utan man ska ge tillbaka den till den första ägaren. Så de sakerna man gör med den saker som man har roffat åt sig är inte korrekta. Det här var några bestämmelser som är kopplade till det som kallas för el-rasp. Ett annat kapitel som författarna tar upp därefter är det som kallas för as-sulh, vilket är att man kommer överens, eller en överenskommelse. De lärda här har definierat överenskommelser med att det är al-aqd alladhi yanqata bihi husumat al-mutakhasimain. Det vill säga att det är en överenskommelse som två parters tvist upphör med. Till exempel, två stycken personer har kommit i tjafs sinsemellan om någonting. Och vi kommer prata om hur omfattande det här är. Man har kommit i tjafs om någonting. Jag säger att du har tagit ett lån från mig. Och den andra personen säger, nej, jag har inte tagit ett lån från dig. Och så tjafsar de om den här grejen fram och tillbaka. Sulh, innan de kommer överens om en lösning på problemet. Det här är sulh. Det är en överenskommelse. Allah Azza wa Jalla har prisat överenskommelser mycket i sin bok. Då har han sagt, وَالصُلْحُ خَيْر. وَالصُلْحُ خَيْر. I surat al-Nisa, vers 128. Att as-sulh, överenskommelser, är gott. Det är bra. Att när tjafs uppstår, så är det bra att man försöker komma med överenskommelser som man blir av med själva tjafset. Och Allah Azza wa Jalla har sagt gällande två krigande parter, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. I surat al-Hujurat, vers 9, så säger Allah Azza wa Jalla, om två stycken grupper utav de troende krigar sinsemellan, så se till att de kommer överens sinsemellan, eller slutfred mellan dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam har även sagt i en hadith som berättar av Abu Dawud och Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk: As-sulhu ja'iz bain al-muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Att överenskommelser är tillåtna mellan muslimerna förutom en överenskommelse som skulle göra det som är förbjudet till tillåtet och det som är tillåtet till förbjudet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade lägga vikt på det här. Att se till att de som hamnar i tjafs, att de kommer överens och kommer gör överenskommelser. Så alla de lärda och hela umman är överens om att det är föreskrivet att göra sulh mellan människor med avsikt att man ska göra Allah azza wa jalla nöjd, och därefter att de två tjafsande parterna ska vara nöjda. Så det finns bevis för det här från Koranen, Sunnan och de lärdas överenskommelse. Det finns en rad olika former utav överenskommelser som kan ske. Vi kommer senare prata om en specifik överenskommelse. Men till exempel det kan ske överenskommelser mellan mannen och kvinnan som är gifta. Till exempel de hamnar i tjafs sinsemellan. Om de hamnar i tjafs, det de först och främst ska försöka göra är att de löser problemet sinsemellan och sitter och pratar och försöker diskutera vad det är som har skett, varför det är tjafs mellan oss och så vidare. Om det inte går att lösa det sinsemellan så har Allah azza wa jalla nämnt en lösning i Koranen hur man ska gå tillväga. Och det är då Allah azza wa jalla säger i surat An-Nisa vers 35: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Att om ni är rädda att de kommer att separera, det gifta paret, så skicka då en domare, skulle man kunna säga, eller en person som försöker fixa i ordning problemet från hans familj och en från hennes familj. Om de då vill att det ska bli en överenskommelse så kommer Allah azza wa jalla att ge dem, kommer han att ena mellan dem när man gör på det här sättet. Så det är så man ska gå tillväga om mannen och kvinnan hamnar i tjafs. Och det här är en form då utav överenskommelse. Och det är någonting man ska sträva efter så mycket som möjligt. Och det är någonting också man ska tänka på när man bes om råd. Om man vet att ett par hamnat i problem. Till exempel en syster. En syster som är gift, hon kommer till henne och säger att min man, han är på det här och det här sättet och han är dålig och jag tycker inte om honom si, jag tycker inte om honom så. När man blir frågad om nasiha och när man blir frågad om råd så är det väldigt viktigt att man är eftertänksam. Och det är inte vem som helst som ska ge råd heller. Man är eftertänksam och man tänker efter vad man ger för råd. Och självklart, om mannen är värsta förtryckaren och han gör dåliga saker, det här är en sak, det är inte det jag pratar om. Men om hon kommer, hon kanske hamnar till tjafs med honom på grund av att han har betett sig dåligt. Och samma sak med mannen. Mannen går och pratar med sin kompis eller pratar med någon och säger att min fru gör si och si och så och jag klarar inte av det här äktenskapet. Tycker du jag ska skilja mig? Man ska försöka tänka så gott som möjligt att man ska försöka få dem att komma överens. Och i synnerhet om de har barn. Det är tillåtet att skilja sig i islam. Och det är tillåtet för kvinnan att söka khulu om det finns en riktig anledning för det. Men så gott som möjligt att försöka göra överenskommelser. Det här är någonting viktigt. Och som Allah azza wa jalla har sagt, وَصُلْحُ خَيْرٍ. Att komma med överenskommelser är någonting bra. En annan form utav sulh, överenskommelse, är om två stycken parter utav muslimerna strider sinsemellan. Så som jag nämnde i den här versen tidigare, och inta'ifa tani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Om det skulle ske så som det tyvärr sker i muslimska länder, till exempel två klaner eller två jama'at, grupper av något slag, hamnar i tjafs som sen leder till att de börjar kriga och strida mot varandra, så ska man så gott som möjligt försöka sluta fred de sinsemellan. Men Allah azza wa jalla nämner efter det: فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Men om därefter en av parterna gör överträdelser, då ska ni alla ställa er emot dem och strida emot dem. Men grunden är vad? Att man ska försöka komma med överenskommelser. Det kan också ske sulh mellan muslimer som krigar mot icke-muslimer. Om det sker ett krig, att man slutar en pakt eller man slutar fred, så då slutar kriget. Och det kan ske en rad olika överenskommelser om saker och ting som inte är kopplade till pengar. Men det vi ska prata om närmare i den här lektionen nu är överenskommelser om i pengarrelaterade saker. Okej? Okay? Så det vi ska ta upp nu handlar inte om kvinnan och mannen som tjafsar sinsemellan och inte två grupper som krigar mot varandra eller fred mellan muslimer och icke-muslimer, och inte om saker och ting som handlar om att man har hamnat i generellt ett tjafs eller liknande med en annan person. Det vi kommer prata om nu här är tjafs eller dispyter som har med pengar att göra. Tjafs och dispyter som har med pengar att göra kan man dela upp i två stycken kategorier. Antingen så är det ett tjafs baserat på att båda parterna är överens om att en sak har skett. Eller, det är första kategorin. Andra kategorin är att den ena parten inte håller med om att en viss sak har skett. Jag ska förklara. Det ena är när båda parterna, de har hamnat i tjafs. Och de erkänner att den här saken har skett. Till exempel, jag har tagit ett lån från Ahmed. Okej? Okay. Ahmed kommer nu och blir arg på mig. Säger, du måste betala tillbaka, och vad händer? Varför har du inte betalat tillbaka? Du har ju tagit ett lån från mig, eller hur? Då säger jag, ja, det är sant. Jag har tagit ett lån från dig. Okej? Okay. Men jag har problem att betala tillbaka de här pengarna. Om det uppstår nu ett tjafs på grund av det, så kan man komma med en överenskommelse. Den här överenskommelsen i sin tur utav två olika kategorier. Vi sa först att det här har två kategorier. Det ena är att båda är överens om att en sak har skett. Och andra kategorin är att den ena parten förnekar att det har skett. Den här första kategorin, och att båda är överens om det, kan i sin tur, själva överenskommelsen, kan ske på två olika sätt. Det ena är det som kallas för sulh eller ibra. Och det är att man ger honom en del utav själva saken som man är skyldig honom. Till exempel, de hamnar i tjafs om den här grejen. Och han säger, jag kan inte betala tillbaka den grejen. Och de hamnar i bråk eller tjafs på grund av det. Så kommer en tredje part och säger, sluta tjafsa. Kan vi lösa det här på något sätt? Skulle vi kunna göra så att, hur mycket du skyldig honom? Jag är skyldig honom 1000 kronor. Okej, hur mycket kan du betala? Jag kan bara betala 900 kronor. Så säger han, kan du gå med på att du betalar bara 900 kronor? Så säger han, okej, chalas. Ge mig 900 kronor, det räcker. Vi är överens, han behöver inte betala resten. Då har man gjort en överenskommelse att ge från någonting, en del utav någonting som man egentligen skulle ha gett. Den andra kategorin är att de också hamnar i tjafs, till exempel om ett lån, men man ger från någonting annat. Till exempel, återigen, jag har lånat 1000 kronor utav en person. Pengar, jag har lånat 1000 kronor från den personen. Personen kommer och säger, vad är mina pengar någonstans? Och säger, wallah, jag har inte pengar, jag vet inte vad jag ska göra. En tredje part kommer, eller man sitter och kommer överens med en överenskommelse. Så säger man, okej, vi gör så här. Du får 20 böcker från mig. Som är värda lika mycket ungefär. Går du med på det? Okej, chalas. Jag tar 20 böcker. Jag tar Majmul Fatawa utav dig. alltså Sheikh al-Islams fatawa-samling. Som är värd ungefär lika mycket. Är du överens om det? Okej, vi är överens om det. Khalas, du behöver inte betala. Det här är också tillåtet. Och det kan vara en bra lösning på problem. Om man hamnar i tjafs på grund av att man inte har betalat tillbaka ett lån eller liknande. Så säger man, ni försöker komma med en annan form av lösning och någonting annat som man kan betala tillbaka istället. Den andra formen är det som kallas för sulhu ma'al inkar. Och det är att man ska komma överens med varandra när den ena parten förnekar. Och det är till exempel att man säger till den andra parten: jag lånade dig den här och den här grejen. Jag lånade dig mina böcker. Eller jag lånade dig 1000 kronor. Så säger den personen: va? Har du lånat 1000 kronor för mig? Jag kommer inte ihåg det. Så jag lånade det för 2 månader sedan. Säger man: nej, jag har absolut inte, du har absolut inte lånat 1000 kronor från mig. Eller så säger man, tyst och säger: jag har ingen aning om den här grejen. Antingen att man förnekar och säger: nej, det stämmer inte. Eller så är man bara tyst och säger: jag har ingen aning om den här grejen. Jag känner inte till det överhuvudtaget. Jag känner inte till att jag har lånat det pengar. Hur då man ska gå tillväga? Då kan man också komma med en överenskommelse. Antingen att man säger: okej, han säger nu att han har lånat pengar från dig. Och du säger att han inte har gjort det. Han säger att han har lånat 1000 kronor från dig. Vad sägs om att du ger honom 300 kronor? Även om du inte kommer ihåg det. Men för att du inte ska hamna i tjafs med honom. Och för han har ju sagt wallahi och så vidare. Så säger han: okej, khalas. Så den personen som har sagt att han är skyldig, han får en del av sina pengar. Och den personen som säger att han inte alls är skyldig, han har blivit av med att hamna i tjafs med den här personen som han inte kommer ihåg att han har lånat pengar ifrån. Eller lånat en specifik sak ifrån. Det här är också en tillåten form utav överenskommelse. Allt för att undvika att hamna i tjafs. Det finns en rad olika bestämmelser som är kopplade till sulh. Alltså överenskommelse i islam. Och bland dem är att det är tillåtet att göra sulh för någonting som är okänt. Till exempel, vi båda har, jag och Ahmed, har hamnat, jag vet att jag har tagit ett lån från honom. Så säger jag till honom: jag vet att jag tog för 2 månader sedan, jag tog pengar i lån för, hur mycket var det? Så säger han: det är sant, du tog pengar. Allah, jag vet inte hur mycket det var. Så säger han: jag vet inte heller. Så hur ska vi komma överens om den här saken? Så säger han: okej, låt oss komma överens med att du ger mig 500 kronor. Är du lugn med det? Okej, khalas, ge honom 500 kronor. Det här är tillåtet. Så länge båda parterna är nöjda med det och överens om det. Sen en annan sak, det är lite djupt kanske, men om en person dödar en annan i islam, så har familjen rätt till qisas. Familjen till den dödade har rätt till qisas. Qisas, det är att den personen som har dödat ska dödas. Men när det just kommer till mord, så är det tillåtet att man kommer överens om att mördaren betalar en summa för att undvika att få dödsstraff. Vem är det han ger pengarna till? Han ger pengarna till den dödades familj. Så han säger, någon kommer överens. Han säger: jag vill inte bli dödad, och snälla, vad jag än kan göra. Så säger han: okej, du får betala 1 miljon kronor eller 100 000 kronor eller 500 000 kronor till frun och barnen, till den här familjen eller pappan eller vem det nu ska vara. Så kommer de överens om det för att han ska slippa få dödsstraff. Då säger de till domaren: vi vill inte att han ska få dödsstraff. Vi har kommit överens om den här grejen. Och då får han inte dödsstraff i islam. Det här handlar då om till exempel mord. När det kommer till al-hudu, och då är det tillåt att göra sulh, alltså överenskommelse. Men när det kommer till al-hudud, så är det inte tillåtet att göra sulh. Till exempel stölder. Om man snor någonting från någon annan och det tas till domaren, då är det inte tillåtet att göra sulh. Då måste man få det straffet som har kommit i sharia för den stölden man har gjort. Utan sulh sker, gäller endast i det som kallas för al-qisas. Och inte i al-hudud. Det är också en av de bestämmelser som är kopplade till det. Det här var några bestämmelser som är kopplade till det som kallas för sulh. Det är som sagt någonting generellt, men det jag pratade mer detaljerat om är överenskommelser som är kopplade till pengar. Och det kan antingen ske med att den ena parten är över, båda parterna är överens om vad som har skett, eller att den ena parten inte är överens om det. Och på båda sätt, vid båda tillfällena, så kan man lösa situationen på olika sätt. Sista saken som jag ska avsluta dagens lektion med är det som kallas för al-musabaqa. Al-musabaqa, som man kan översätta som tävling. Det är väldigt viktigt att när man pratar om tävling, det som kallas för musabaqa i islam, att man förstår vilken sorts tävling det är vi pratar om. Vi kommer prata om olika former av tävlingar. Antingen tävlingar som sker utan att man lägger pengar på det. Då är grunden att man får göra de här tävlingarna. Grunden i tävlingar är att det är tillåtet om det inte sker med pengar. Det kan vara tävlingar att man springer, det kan vara tävlingar att man rider, det kan vara tävling i fotboll, det kan vara tävling i olika saker. Om det är förbjudna saker, tävling om vem som kan dricka mest alkohol eller tävling i någonting som är haram i islam, så får man inte göra det självklart. Men grunden är att det är tillåtet. Sen finns det tävlingar som sker om pengar. Och häng med nu. Det kan ske på tre olika sätt. Sheikh Ibn Uthaymeen nämner det. Det här nämns inte i den här boken. Så jag nämner det som är färg där utanför. För det kan vara lätt att man blandar ihop saker. Antingen till exempel att man gör en tävling. Jag, och återigen vi tar Ahmed som exempel som jag brukar göra. Så säger jag till Ahmed: om du vinner så ger jag dig 100 kronor. Ahmed säger inte tillbaka till mig: om du vinner så får du 100 kronor. Jag säger bara: om du vinner den här tävlingen, du ska se, jag ska vinna åt dig. Om du vinner åt mig ger jag dig 100 kronor. Det här är tillåtet, även om det inte sker med de specifika saker som vi kommer att prata om. Eller att det sker från en tredje part. Till exempel i en fotbollstävling. I en fotbollskupp. Att jag kommer som en tredje part. Två stycken lag ska spela mot varandra. Jag säger det fotbollslaget som kommer att vinna den här tävlingen kommer att få 1000 kronor från mig. Eller kommer få den här pokalen eller liknande. Okej. Om man gör på det här sättet, om man får den här pokalen till exempel eller liknande, man får pengar för den här grejen, en tredje part säger det, då är grunden också att det är tillåtet. Jag kommer som en tredje part, jag är inte med i det här fotbollslaget, jag är inte med i det här fotbollslaget. Vad jag säger, den som vinner det, så som många fotbollsturneringar idag sker på det sättet. Det här är också grunden att det är tillåtet. Tredje, och det är det vi kommer att prata om idag, det är att två stycken parter går in i en tävling. Och man säger: om du vinner så ger jag dig 100 kronor. Om jag vinner så ska du ge mig 100 kronor. Grunden i såna här former av tävlingar är att det inte är tillåtet. För det är en form av gambling. Antingen vinner man eller så förlorar man. Man vet inte vem det kommer att vinna. Och enda gången som det är tillåtet att göra det är i tre stycken saker som har nämnts i en hadith. Och vissa av de lärda har gjort analogi, qiyas, och nämnt vissa andra saker som liknar det här. Och det är ridtävlingar med häst eller ridtävlingar med kamel eller pilbågsskytte. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: La sabaka illa fi khuf aw nasl aw hafir. Att man får inte göra sån här form av tävling förutom när man gör tävling med kamel eller med pilbågsskytte eller med häst. Så det här är då som sagt när det sker med att båda parterna är med om att säga: om du vinner så får du pengar, om jag vinner så om du vinner så ger jag dig pengar, om jag vinner så ger du mig pengar. Då är det bara tillåtet med de här tre grejerna, och de lärde sig att det bara är tillåtet för de här tre grejerna för att det är en form av träning för jihad. För att de brukade använda sig av kameler och brukade använda sig av hästar i jihad, och de brukade använda sig av pilbågar. Så de här tre sakerna är tillåtet att göra det för att man ska träna upp sig för jihad. Och av den anledningen så har många av de lärda sagt att det inkluderar andra saker som man tränar upp sig för jihad med. Som det skulle ske med till exempel i vår tid med gevär eller liknande, så inkluderas det. För idag så använder man inte pilbågar i krig, utan man använder sig utav gevär och liknande. Så det inkluderas det. Och flera utav de lärda, bland dem Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim och Sheikh ibn Uthaymeen, säger att det även är tillåtet när det kommer till kunskap. Att två stycken parter gör på det här sättet. På grund utav att du pratar om islamisk kunskap. Att islamisk kunskap är en form utav jihad. Att söka islamisk kunskap är en form utav jihad. Och därför gör de analogi och qiyas. Att på samma sätt som de här tre sakerna är tillåtet, på grund utav att det är en form utav jihad, så är det även tillåtet när det kommer till kunskap. Men som sagt, många utav de tävlingar som sker idag, till exempel om det är en korantävling eller liknande, så har det inte med den här frågan i sig att göra. Den grunden i de här korantävlingarna och liknande är att det är tillåtet. Eftersom det är en tredje part som kommer in och betalar. Det är en tredje part som säger: nu har vi en korantävling för barn här inne. Vi lägger in 10 000 kronor på det. Och det barnet som vinner kommer få pengarna. Och då är det inte så att varje barn kommer in med 200 kronor var. Utan det är en tredje part som kommer in med det. Rent generellt med tävlingar som sagt inte sker med för pengar, är att det är tillåtet. Så att ha tävlingar i fotboll, ha tävlingar i simning och ha tävlingar med alla former av saker som är nyttiga, som man kan dra nytta av, eller tävlingar med saker och ting som man vill roa sig med. Så länge det inte är saker och ting som är skadligt eller saker och ting som kommer göra en upptagen från det som är nyttigt. Till exempel som schackspel har många av de lärda sagt att det inte är tillåtet. Eller saker och ting, backgammon, eller det som man blir helt upptagen med, som man sitter i timmar med och man glömmer bort tiden, man glömmer bort bönen, man glömmer bort att göra dricker, man glömmer bort att göra skejr. Sådana här form av saker ska man inte hålla på att tävla med. Men saker och ting för att man vill ha roligt ibland. Man går till något nöjesställe, eller man har löptävling, eller man har simtävling eller liknande. Det här är tillåtet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sprang med sin fru Aisha och hade tävling med henne. Och ena gången vann hon och andra gången vann han. Så det här är tillåtet så länge det inte är någonting som kommer att hålla en ifrån att göra någonting som är obligatoriskt i religionen, som att man ska be bönen i dess tid eller liknande. Men de här sakerna som är för nöjen eller man bara allmänt vill ha roligt, är det som sagt inte tillåtet att man kommer överens med sin kompis att säga att om du vinner så får du pengar. Om jag vinner så får jag pengar. En sak som är kopplat till al-musabaqa med tävlingar är att det är tillåtet att man avslutar. Man säger vill inte längre vara med om den här tävlingen. Även fast jag gick med från början så är det ingenting som man är tvungen att avsluta. Förutom om det är så att ena parten håller på att vinna. Om man till exempel tävlar med pilbågsskytte. Man ska sätta 10 pilar i prick, ska man säga. Så håller den ena personen, har missat alla sina pilar. Den andra personen har satt in 9 pilar. Så säger den personen som håller på att förlora, jag vill inte längre vara med om tävlingen. Det här är inte tillåtet. Men han som håller på att vinna, han får säga det. Men om det inte visar sig att ena parten håller på att vinna, utan han bara har precis börjat, så säger man, jag vill inte längre vara med om det, så är det tillåtet. Men om man ser att ena parten håller på att vinna, då får förloraren inte dra sig ut, men vinnaren får göra det. De lärda här har nämnt några villkor som man ska leva upp till när man gör då den här formen av tävling som man gör då med kamel eller häst eller pilbågsskytte eller i vår tid med olika former utav vapen. Det första villkoret är att man specificerar de personer som ska skjuta eller de personer som ska rida. Det gör man genom att man ser dem. Så man ser, okej, vem är det som ska vara med? Okej, det ska vara den personen där. Eller ska vara den här hästen. Eller ska vara den här kamelen. Det andra villkor är att de saker som man rider på, eller de djuren man rider på, eller de pilarna man använder sig av, måste vara jämlika. Så det får inte vara så att ena personen kommer med en liten ponny och den andra kommer med en stark arabisk häst som är jättesnabb på. Den måste vara utav samma sort och liknande. På samma sätt i vår tid, om man ska ha skyttetävling till exempel, så får inte ena personen komma med ett luftgevär och andra personer kommer med värsta snipergeväret. Utan det måste vara ömsesidigt vapen som man använder sig utav, eller liknande vapen som man använder sig utav, vare sig det handlar om pilbåge eller våra moderna vapen som finns idag. Tredje villkoret är att man specificerar avståndet eller målet. Och det är antingen genom att man ser målet, man säger här ska själva målet vara, här är mållinjen, eller att man säger efter 100 meter eller liknande. Men det måste vara specificerat. Och man får inte säga innan att vi tävlar och så ser vi vem som kommer först. Tävlar till var. Man måste specificera var det ska vara någonstans. Fjärde villkoret som de nämner är att den grejen som är uvad, det som man ska vinna, ska vara klart och tydligt och det ska vara någonting som är tillåtet. Så att man ska innan han börjar det här skyttet till exempel, så säger man att den som vinner får 1000 kronor eller 10 000 kronor eller liknande. Man specificerar. Man kan inte bara göra det generellt. Och det måste vara tillåtet. Så man kan inte säga att om du vinner så kommer du få ett sexpack öl. Om jag vinner på ett sexpack öl. Det måste vara någonting som är tillåtet. Det var som sagt 4 stycken villkor som är kopplade till det här. Att man ska specificera de som är med i tävlingen eller det man rider på. Det måste vara liknande status på det man använder, liknande samma nivå. och man ska specificera hur långt det ska vara, eller målet, och pengarna som man använder sig av, som man ska vinna, ska vara klara och tydliga, och det ska vara tillåtet. Sen nämner de ett femte villkor, men Ibn Uthaymeen har förklarat att det här villkoret är inte korrekt, så jag tar inte upp det överhuvudtaget. Det kan bli lite förvirrande. Så i och med det så avslutar vi det här som har med al-musabaqa att göra. Och idag så har vi gått igenom det som har med ghasb. Ta roppa åt sig någonting från någon annan. Förtryckande sätt. Och sulh, överenskommelser. Och vi pratade om al-musabaqa, som är olika former av tävlingar. Och i och med det så avrundar vi dagens lektion. Och det var allt för den här gången. Och sallallahu alaihi wa sallam.